Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hallå, hallå till dig som lyssnar. Vi är på Grand Hotel, Lisa.
Ja,
det varför är vi här?
Jag ser att de har ryt undan hakorsfanorna och städat upp för kvällens stora begivenhet. Det är nämligen Stora Journalistpriset. Ja. Och det är inte vilken gala som helst, utan det är faktiskt 50-årsjubileumet. 1966, då ingen av oss var födda, så startade det här. Däremot är det ungefär snittåldern, skulle jag säga, på besökarna. Är ungefär årgång 66. Det är... väldigt mycket med medieelit-event, eller hur?
Ja, absolut. Jag tror att så här, jag tror att jag kommer vara typ yngst.
Ja, det jag tror jag. Jo, men det
har kanske några av de nominerade är typ under 30.
Ja, men ibland är det lite så här pigga DN-reportrar som har varit nominerade 26-27 sådär. Men det är väldigt hög medieålder och det är inte direkt liksom MEG eller bokmässan. Det är inte så många debattörer och opinionsbildare här.
Nej.
Utan det är snarare personer vi har sett komma in. Hanna Stjärne till exempel. Det är liksom makthavarna. Ah. Det är styrelseledamöterna och det är vd:arna och programcheferna. Liksom.
Exakt.
Och era eminenta poddare.
Förra året så poddade vi liksom på plats, ja, typ en livepodd.
Ja.
Och även Mats och Helin.
Ja.
Det är vi inte nu.
Nej.
Jag tycker att det är ganska skönt.
Jag tycker att det är skönt, vet du vad? Jag tycker att det känns helt rätt. Jag är mycket mer bekväm som journalist att sitta och analysera förloppet, förhoppningsvis även kritisera förloppet och vara en sån bystander istället för att vara mitt i fjäskfesten, om man ska vara lite otrevlig. Vad säger du? Varför tycker du att det är skönt? Tack så mycket. Vi har också lite drinkbeställningar som kommer in här i inspelningen. Ge lite miljökänsla. Tack.
Men jag håller med. Jag tycker att det känns som mer typ en underground-känsla att vi... Man sitter här och liksom, eller vi smyger runt typ.
Ja, alltså som mediegranskande podd så är det ju
skål,
så är det ju så här vi ska vara, tycker jag.
Eller hur?
Sprit, dator och kritik. Okej, det är bara vin.
Ja, men snart, alldeles strax så drar jag igång. Jag tänker att vi kommer att gå tillbaka hit direkt efter prisutdelningen och bara liksom prata igenom vad det var som skedde, vilka som vann, vilka som förlorade, tal och så vidare.
Mm.
Ska vi gå igenom de nominerade, och jag skulle vilja att i varje kategori som jag läser upp nu så vill jag att du säger din favorit, din tippning liksom.
Och då får du göra detsamma och då får du hålla fram lite, ska du läsa upp högt?
Jag läser upp högt. Okej, nominerade till årets berättare, det är Lisa Jarenskog och Alexandra Pascalido för Vi kallas tiggare, som gick på SVT. Sen så har vi från Svenska Dagbladet Negra Efendic för reportageboken Jag var precis som du. Och den tredje nominerade är Soran Ismail, Lena Laurén och Jonas Steken Magnusson för SVT:s Absolut svensk. Vem är din fave?
Negra Efendic. Inte nog med att boken är mycket bra, men det är också väldigt viktigt att prisa alla oss journalister som skriver fack- och reportageböcker. Därför att det är journalistiska produkter, men det läggs ner oändligt mycket mer arbete. Och det är också något som man gör, vilket kanske inte vanliga lyssnare känner till, men man skriver faktiskt böcker gratis. Du får ungefär 12 500 två år efter, enligt standardförlagsavtalet.
Som det är skandalöst.
Ja, det är skandalöst. Så det blir liksom 1 öre per skrivdag eller något. Så mycket bra produkter, genomarbetat kvalitetsjobb och liksom bidrar till diskussionen. Vem är din favorit?
Okej, men då säger jag
du Alexandra. Du får säga samma.
Nej, men för jag har faktiskt, alltså, även om jag gillar Negra Efendic väldigt, väldigt mycket, så hoppas jag på Alexandra Pascalido och Lisa Jarenskog för Vi kallas tiggare. Däremot så har jag typ en slags känsla av att det kommer bli Sorans Absolut Svenskt.
Ja, ja. Den är också bra, men jag kanske tycker att den är lite simplifierande. Det känns väldigt mycket som typ Lena Sundström gjorde en mycket, mycket lik produktion i SVT för flera år sedan. Och jag tror väl inte riktigt att den var så nyskapande. Och sen så är det så att han är faktiskt inte en journalist.
Nej.
Han är en artist, ståuppkomiker, berättare och så vidare. Men jag tycker faktiskt att Stora Journalistpriset ska gå företrädesvis till journalister.
Det är som, vad heter det, Nobelpriset i litteratur. Du tycker alltså att Bobban var fel då?
Oh ja, låt inte gå in på hela den diskussionen.
Okej, vi måste gå vidare. Årets förnyare är kanske den roligaste kategorin.
Mm.
De som är nominerade är Bo Sjöqvist på SVD för Mitt psyke och jag, Geller Tammas och Linn Ogelind Aftonbladet för Det svenska hatet, och Helena Bengtsson SVT för sin databasjournalistik.
Nu får du säga först den här gången.
Okej, jag vill bara säga först att jag ser alltid fram emot den här kategorin, för den liksom lovar ju rätt mycket, så här, förnyare, alltså vem har gjort någonting väldigt nyskapande, banbrytande, innovativt. Jag tycker väl inte så här att någon av de här är så här.
Och vad glad jag tycker du är. Du stjäl orden från mig.
Men helt ärligt så skulle ju faktiskt, alltså nu tycker ju inte jag att vi har pratat om honom innan i podden, Joakim Lamotte. Jag tycker inte att det han gör är toppen liksom. Mm. Snarare ibland faktiskt tvärtom.
Mm.
Men han har ändå gjort någonting. Alltså han har ju förnyat vår genre med sina live-reportage som han sänder på Facebook.
Ja, du alltså, är spot on. Ja. Alltså jag letar väldigt mycket efter teknik. Alltså exempelvis nya kreativa betallösningar, nya kreativa sätt att engagera läsarna. Blankspot Project som jag arbetar för är ju väldigt glada nu för att vi vunnit det här stora publishingpriset. Och det är ju bland annat just som en crowdfunder, hur du får den nya generationens läsare. Det brukar det vara i den här kategorin. Så jag är jättebesviken i år.
Men är det sura miner på Blankspot för att ni inte...
Nej, nej, men det tror jag inte, för det har varit så många andra priser faktiskt. Mm. Så det tror jag inte. Men däremot vill man ju gärna se den typen. Alltså det här ska ju vara någonting som branschen också kan kopiera och lära av.
Mm.
Så jag är tvungen att säga Helena Bengtsson.
Okay.
Hon har börjat jobba för Guardian för 2 år sedan.
Mm-hmm.
Så det är lite konstigt. Men hon är ju på något slags lån från SVT dit.
Jag förstår. Då säger jag Geller Tammas och Linn Ogelind för Det svenska hatet. Och av en anledning, för att jag tycker att det är fantastiskt att Linn är mednominerad som redaktör, för att
ja,
vi redaktörer, nu skriver jag ju en hel del, men redaktörer brukar ju sällan göra det. Alltså, man sitter där på kammaren och liksom förfinar, förbättrar, lägger ut idéer, alltså, men har en ganska stor roll inom journalistiken, men man får ju sällan då synas.
Nej.
Så att jag tycker det är kul att hon är nominerad.
Mm.
Hon är ung tjej också, det är topp.
Mm.
Okej, årets avslöjande, det tyngsta.
Mm.
Bosse Lindqvist, SVT för Experimenten.
Är det här Macchiarini-mannen?
Precis.
Yeah.
Mattias Karlsson, Mikael Delin, DN för Riksrevisionen.
Mm.
Och Rickard Aschberg, Aftonbladet för Kommunal. Svår tycker jag.
Ja, jättesvår. Alla jättebra jobb. Jag vet inte, på något sätt känns det som att det var så mycket grävt och serverat i Macchiarini-fallet. Och det är också lättare med en syndabock på så sätt. Rent grävtekniskt är det lättare att avslöja en person. Jag måste säga, så rent grävjournalistiskt, Riksrevisionen.
Mm.
Svåraste och på något sätt tyngsta avslöjandet och extrema konsekvenser. Återigen, visst Macchiarini-fallet, men... Nej, det har tyngd på flera sätt.
Då säger jag Macchiarini.
Ja, alltså, visst får han det.
Men vet du vad, alltså, det fick såna svallvågor internationellt. Alltså,
ja.
Det är ju lite så, jag ser framför mig att det är väldigt så här, meriterande vad gäller ett avslöjande. Liksom, att så här, okej, det sitter någon här i Sverige och sen så är det så här, världspressen går bananas liksom.
Ja. Man bara tittar på SVT:s interntidning vid på TV. Varje gång liksom Uppdrag granskning till exempel vinner någonting på såna internationella grävfestivaler. Det är ju spaltmeter som skrivs internt. Man kommunicerar det jättestort utåt också. Så visst är det så.
Och jag tror även, alltså nu, det är ju, jag tror även att det kommer vinna just av den anledningen. För att det här ändå är ett så pass anrikt pris. Det finns ändå så här vissa grejer som liksom bara måste vinna typ,
ja,
så här, oavsett konkurrens.
Precis. Snart ska platserna vara intagna. Men jag vet. I grandiosa spegelsalen. Vi har en kategori till, va?
Det är en kategori till, vi måste springa. Okej, årets röst, den nya kategorin.
Ja.
Anna Gullberg, chefredaktör Gävle Dagblad, även mediepoddar. Magda Gad, utrikesreporter Expressen, och Niklas Orenius, DN. Och så här, vad heter det? Motiveringen lyder: årets röst tillfaller den som under året med egensinne har gjort avtryck i journalistiken. Alltså det har ju alla de gjort, så det är svårt.
Underbart att man firar 50-årsjubileet med att inrätta en ny kategori. Jätteviktigt att man förnyar priset på det sättet. Också väldigt bra kategori. Däremot hade jag önskat att man hade tagit mycket mindre prisbelönta och kända röster. Och vågat titta liksom utanför Stockholm, utanför de stora tidningarna. Min röst får här självklart Anna Gullberg. Otroligt bra och stark chefredaktör. Och stått bakom fantastiska avslöjanden mot radikala imamer i Gävle moské. Blivit dödshotad, fått hela tidningen dödshotad. Stått upp mot extremism. Och hon borde vinna det här.
Jag håller med. Är det här den enda som vi är överens?
Yes!
Då måste det bli så.
Självklart är det här en kategori där alla förtjänar att vinna. Men återigen, jag sitter i styrelsen för T-skyddsorden. Vi delar ut vårt stora stipendium till Niklas Orenius i år. Och med personer som får många priser så riskerar man liksom både att urholka prisets värde och inte minst för mottagare.
Krama ihjäl.
Ja, man kramar sig ihjäl. Personer kan förlora sin edge. Och framförallt, om personer redan får så många priser, ska den verkligen ha en till? Kan vi inte titta på någon som är... Varför tog man inte någon jätteokänd uppe från så här, jag vet inte, Värmlands Folkblad eller något? Så därför tycker jag att Anna Gullberg inte är tillräckligt mainstream sönderhyllad också.
Jag håller med. Jag hoppas verkligen på det. Sen så har vi ju då Lukas Bonniers stora journalistpris med liksom hederspriset. Där har vi ingen aning, för
det
är ingen nominerad.
Nej, jag har inte tänkt på det. Jättespännande. Ska vi dra till med varsitt wildcard?
Men jag vet inte.
Det var ju en kvinna förra året.
Kerstin Weigel.
Ja. Så kanske de känner att de måste återgå till er till män.
Jag tror det definitivt kommer vara en riktigt liksom gammal person.
Men det skulle ju kunna vara när man anknyter det 50-årsjubileet. Alltså att det är någon, jag kan tänka mig för att Åke Ortmark har fått det. Men att man tar liksom någon journalistisk mentor på det sättet.
Jag tror någon från SVT.
Tror du det?
Ja, men jag har en vibe av att det blir en SVT-man.
Tror du att det kunde till och med bli Jan Helin?
Nej, det tror jag inte.
Nej.
Han, inte för att han inte borde få pris, men jag tror att han nej, han är för in. Men vi måste typ gå nu. Men vi återkommer, alla lyssnare, så vi hörs alldeles strax. Okej, vi är tillbaks. Prisutdelningen är över. Vad tyckte du, Lisa?
Spännande och högtidligt. Det var trumpetare inhyrda från försvaret.
Fanfartrumpet.
Ja,
det var väldigt
verkligen. Jag gillade den här extra festlighetskänslan.
Ja.
Och sen var det ju, som flera bland annat Thomas Mattsson har skrivit, en jättebra årgång i år.
Absolut.
Så det var ingenting man kände sig liksom sur eller besviken över sådär. Nej. Men vi kastar oss väl rakt in i vilka vinnarna var.
Det gör vi.
Den första kategorin, vilken var det nu?
Det var årets berättare. Det var Negri Fendic som vann det för sin reportagebok. Jag var precis som du. Och du hade gissat det, eller hur?
Ja.
Ja, hur känns det? Ett rätt.
Väldigt bra. Jag blev så oerhört rörd. Hon tackade sin mamma. Hon kom hit som liten flicka med mamma och pappa som flykting från Bosnien. Och det titeln syftar på är ju att, som hon beskrev från scenen, att vi är alla likadana som människor. Vi har alla samma grundförutsättningar. Alltså se människan i flyktingen. Så att det kommer ju så lägligt i tiden. Och jag tror vi alla fick en klump i halsen när hon hälsade till sin mamma. Ja, jag är jätterörd.
Det var jättefint tacktal. Det var så här en bra start på hela prisutdelningen. Jag tycker, jag hade ju höjt på Alexander Peskelido och lite Göran Skog, men jag är väldigt nöjd med att Negri vann. Det var så väl förtjänt. Sen så var det dags för ett förnyare. Och där så vann Helena Bengtsson. SVT The Guardian. Din gissning igen, 2-0 till dig.
Ja.
Hur känns det?
oerhört starkt. Nej, men, jättekul, för att hon är ju just den enda som är förnyare. Jag tycker det som var speciellt var ju den person från SVT som var nominerad för en reportage eller dokumentärserie om psykisk ohälsa. Det passar mycket bättre i kategorin årets berättare.
Ja, verkligen.
Jag förstår inte riktigt varför det skulle vara nyskapande.
Det var för att det var med mobil typ.
Ja, men det var lite svag koppling. Superbra. Och gud vad intressant vad hon berättade. Vad tyckte du om det här med Panama-pappren?
Nej, men det var så intressant. Så här. Dels så, alltså, när man sitter där och de nominerade presenteras, så har de alltid gjort jättebra så här, klipp, små liksom, intervjufilmer typ på de nominerade. Och där så liksom berättade hon om det hon jobbar med. Och hon bara hade sånt pedagogiskt och fint sätt att berätta om. Så här, man sitter där med liksom en bunt typ WikiLeaks, Panama-papperna. Så här, hur hittar man liksom berättelsen i det, journalistiken i det typ. Och jag vet inte, hennes sätt att förklara och berätta och hennes inställning till just data och så här, datajournalistik var så himla fint och inspirerande. Mm. Och typ lättillgängligt. Mm. Vilket, det känns som att det har mycket att göra med hennes person. Hon verkar vara en väldigt hjärtlig person. Liksom. Mm. Hon sa ju det också när hon fick priset.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Men hon hade ju inte ens sig själv som favorit i den kategorin. Alltså hon var väldigt ödmjuk.
Ja, verkligen.
Ja, men hon var ashärlig. Och Panama-papperna, det som hon fick väl frågan från Anna Hedenmo. Okej, vi blickar fram 10 år. Hur ser datajournalistiken ut då? Eller så här, är det mer vanligt förekommande? Är det mer lättillgängligt? Och då sa hon att så här, ja, men det är nästan så att vi hade behövt göra Panama Papers om 10 år. Mm. För att vi liksom fortfarande, eller just nu, vet inte riktigt hur vi ska hitta så här, informationen, berättelsen i de här dokumenten med liksom siffror och ja, men, hundratusentals pdf-er och vad det var. Så det var väldigt fint.
Och samtidigt som hon då beskrev det, precis som du säger, oerhört pedagogiskt, hur man får en story, till och med ett scoop, ur de här stora mängderna data, hur hon då hittar en ung svensk som har varit och krigat, som har åkt fast enbart på sitt utseende i stort sett i Mellanöstern, sedan kommit tillbaka till Göteborg, och hur hon sedan åker ner dit och de intervjuar honom. Så hon förklarade också liksom hela sträckan. Jag tyckte också att nomineringsmotiveringen var så bra. Det var att hon utvinner skopen i det andra ser, ja, men ungefär som nollor och digitala siffror. Vilket var så tydligt, alltså hur hon hittar människorna i all den extrema mängden data.
Ja, det var så bra. Mm. Så jag
Heja Helena!
Ja, jag är imponerad att du hade rätt.
Ja. Men sen kom det till kategorier, det vet du tusan, jag tror att du hade rätt.
Årets avslöjande. Mm. Där var det ju så att Bosse Lindqvist, SVT, vann med experimenten, alltså Paolo Maccherini avslöjandet.
Ja.
Så alltså, det kändes ju så här, när man tittade på de här liksom, nomineringsfilmerna, då började jag heja på Rickard Aschberg på
Aftonbladet. Ja, jag med! Han är så härlig och han är så jävla skön. Snackar vi också om att snacka om en ödmjuk reporter som är så här, precis som Helena Bengtsson. Jag bara gör mitt jobb, det här verkar helt oskönt. Kommunal sätter sprätt massa miljoner som de inte borde ha gjort, det är medlemmarnas pengar. Och det är verkligen så härlig grävreporterarbetsmyra. Då kände jag också att jag rootade för honom.
Han hade också så här hård jargong, typ så här, det är korruption. Alltså han var verkligen så här, ja. Men verkligen så här murvel.
Jag tänkte just en klassisk Aftonbladet murvel.
Men också att han var ju faktiskt helt ensam i det arbetet. Alltså ja. det var ju så här lite så här, one man show. Och då kände man ju lite så här, för att liksom, absolut, Bosse Lindqvist, fantastisk.
Ja.
Enormt stort avslöjande.
Ja.
Men det var verkligen otroligt många som jobbade med det.
Ja,
det han så droppade det. Ju alla också.
Ja, och så är det ju. Public service har ju en helt annan typ av resurser på det sättet.
Han hyllade ju public service. Vad tycker du om det?
Nej, jag vet inte. Det är klart man kan göra det när man vinner. Men det är väl lika många som blir utlasade som inte hyllar public service. Så det passar väl när det är. Men jag hoppas ju väldigt mycket på att Rickard Aschberg ska få någon typ av Lifetime Achievement Award. Till exempel på kommande grävkonferensen eller liknande. För han har gjort så många bra avslöjanden och skop genom åren.
Ja.
Ja.
Årets röst, den nya kategorin.
Mm.
Och där hade ju vi, visst hade vi samma favorit, eller samma tippning.
Ja, jag hoppades ju på Anna Gullberg, men jag misstänkte att någon annan skulle ta hem det.
Jag trodde, när vi satt där, att det skulle bli Magda Gad.
Ja.
För i de här, ännu en gång, hyllar jag de här nomineringsfilmerna. De är väldigt bra. Så var det ju att Magda Gad liksom är alltså på plats.
Ja.
Och alltså verkligen så här klickskåret typ i så här kamouflagekläder.
Ja, och då säger liksom så här, du riskerar ditt liv dagligen för dina stories. Precis som du kände att okej, hur ska det bli that? Det är liksom lite svårt. Men det var faktiskt Niklas Orrenius som tog hem det här.
Tredje gången gilt.
Ja.
Han, alltså det, jag gillar honom väldigt mycket. Alltså, i och med att jag är från Malmö så har jag ju läst honom i Sydsvenskan i liksom väldigt många år. Och när jag jobbade på Nöjesguiden för liksom 10 år sedan så gav jag honom Nöjesguidens Malmö Lundapris. Alltså, han är ju verkligen så här, jag vet inte, ens hjärta liksom slår ju för honom för att han är från Skåne. Liksom. Och han gör ju ett otroligt bra jobb. Så det kändes ändå bra. Men du var lite, du var sur.
Jag var jättesur för att jag hejade på Anna Gullberg, helt enkelt. Ofta är det ju så att det spelar inte så stor roll. Den som vinner, det är den som förlorar. Har man hjärtat hos den personen, då är det liksom det man blir besviken hos. Och sen så är det som jag sa tidigare i början av vår podd. Alltså, det blir en sån här grej när man får flera priser. Och när jag precis sitter med i styrelsen som ger honom TV-sordens pris. Och jag inte tycker att journalister ska ha mer än ett pris per år, max, om ens det, för att hålla sig vassa. Men det är också så här, när man har varit nominerad, det var så tredje gången som man var nominerad, nu tog han hem det. Det blir lite av en Tom Cruise i Oscars-grej. Men man har sett personer, man tycker, va, han igen? Och det kan ofta vara helt oförtjänt. Men det blir ju inte samma entusiasm som när man känner, yes, en ansvarig utgivare utanför Stockholmseliten som Anna Gullberg som äntligen uppmärksammas. Men självklart är Niklas Orrenius mer än värd det här priset. Men jag vill ändå nästa år hoppas på att det blir 3 så kallade årets röst som kommer från helt otippade håll. Jag vill verkligen också tillägga det i den här grävkategorin. Att P4 Västernorrland har haft en av de största skopen i år. De har avslöjat högerextrema Facebook-sidor som har trätt in där lokalredaktioner har lagts ner och spridit lögner. Det är jobb som sen är jättestor medier som bland annat Aftonbladet har hakat på. Alltså de har gått i P4s fotspår och gjort exakt samma story. Du känner till det här fenomenet. Man, liksom, man gör exakt samma sak och så publicerar man det i sin grej. Och man får 1 miljon läsare istället för liksom 10 000. Den typen av avslöjande vill jag se i grävkategorin. Jag vill inte bara se liksom SVT och Aftonbladet och DN.
Det adresserades ju från scen. Jag kommer inte ihåg vem det var som sa det, men så här, ja, det är ju ofta så att de stora redaktionerna är nominerade i den här klassen. PGA, de som har mest liksom ekonomiska resurser att...
Ja, men inte bara det. Det är också de som syns för juryn. Så jag måste liksom be juryn att göra ett mycket grundligare arbete och skår Sverige från norr till söder och hittar de andra. Därför att vi hade seminarium på Blankspot om det här i början av veckan, där Martin Schibbye pointed out att det är faktiskt så här att bland det farligaste jobb du kan ha, det är att vara lokalreporter. Till och med i Sverige. Därför att du är helt oskyddad. Du gräver där du står. Du kanske gräver i liksom dina barns skola, dina grannar. Så det krävs mer. Mer personliga insatser med färre ekonomiska resurser än på en större tidning. Så det finns all anledning att lyfta fram lokala gräv.
Det...
Brandtal där. Nu ska
jag håller med om det. Definitivt. Sen så var det Lukas Bonniers stora journalistpris. Det var ju så kul. Du hade ju smittit ut då.
Ja.
För det tilldelades Karin Thunberg som jobbar på Svenska Dagbladet. Hon satt alltså framför oss.
Ja. Hur reagerade hon? Hoppade hon till?
Nej, hon var ju cool när alla liksom hennes alltså vänner som hon satt med var ju, fick ju en stor chock. Alltså hon hade verkligen hållit det hemligt.
Ja, hon hade det.
Det var så kul att se. Alltså så här, bara, varför har jag inte sagt något? Alltså den grejen. Först och främst, givetvis, otroligt kompetent och liksom duktig journalist och sådär. Det blev en kvinna.
Ja, och en kvinna, du vet, så här, över 40. Det är ju precis det man inte tänker. Man var ju så orolig för att det skulle bli Kerstin Weigl. Och sen går det liksom 10 år. Ja. Och sen kommer nästa. Men en vuxen, en mogen, kompetent kvinnlig journalist. Wow!
Ja.
Heja juryn!
Ja,
Och vilken grej för svenskan. Alltså både Negri Efendic och Karin Thunberg.
Två priser, ja. Ja. Verkligen fantastiskt.
Vi kanske till och med glömmer någon nu. Nej, det var väl de två de fick.
Det var, ja. Jag tror att de fick
och så
på,
ja. Tunga priser,
ja,
också.
Definitivt. Ja, definitivt. Verkligen en grej för dem. Nej, jag tyckte det var... Jag är jättenöjd med att hon fick det. Alltså det var verkligen så här, jag gick runt och spejade där innan vi satte oss och tittade så här efter olika äldre män som är prominenta figurer i vår
som
bransch.
Som satt med näsan i vädret.
Och jag bara, oh men gud, det är han, det är han. Ja. Men gud, ja, men jag, självklart är det han. Så här. Ja, ja. Och sen så bara, nej, det var så här, Karin som satt så här framför oss. Ja. Det var så kul.
Vad sa hon i sitt tal? Någonting du reagerade över?
Alltså... Hon var såklart väldigt ödmjuk och bara jätteglad. Mm. Hon fick frågan om hon kunde så här, alltså personporträtt är liksom hennes grej typ. Mm. Så hon fick frågan om Hedenmo, så här, har du någon favorit efter alla dessa år? Så här, är det några som sticker ut som du har kvar mer i? Och då var det ju, ja, men dels så nämnde hon ju så här, ja, men efter Estonia och efter tsunamin, alltså de personerna som hon träffade och pratade med då, så här. Men sen också att det var en kvinna, en äldre kvinna som hon träffade som jobbade som myggforskare. Hon hade gjort det hela sitt liv. Liksom. Alltså, hon var pensionerad, liksom, ja, men forskare, myggor. Ja. Hon hade träffat henne i någon slags laboratorium och då hade hon haft så här, tre stora burar med liksom, myggsvärmar. Så här. Och då hade hon sagt till Karin, så här, du Karin, kan du inte snälla göra min tjänst? Stoppa in handen i en av dem. Men myggorna är så trötta på mitt blod.
Åh, herregud.
Det skulle vara så schysst om du kunde bara göra mig den här tjänsten. Hon bara, okej. Okay. Så stoppade handen och lät sig sugas av en massa myggor.
Åh, gud.
Och alltså bara det så här, ja, men så en rolig anekdot. Det var det som hon också så här framförde. Att, ja, men att hon har träffat så mycket roliga människor, ja. Och att hon har haft så kul, ja. På jobbet. Så ja. Det var väldigt fint.
Tänk på hon har bevakat för oss genom åren. Just det, liksom Estonia när man gick i skolan. Och, liksom, vad mycket hon har bevakat i Sveriges moderna utveckling. Det är helt ofattbart. Liksom, den här. Och så samtidigt den här förmågan att vara en stark röst. Men att ändå låta andra komma till tals. Väldigt speciell egenskap och som duktig reporter ändå. Liksom att veta när man ska gå in och när man ska stå tillbaka. Och, häftigt.
Nej, men det var jättehäftigt.
Anna Hedenmo gjorde ett jättebra jobb som konferenser, tycker jag.
Absolut. Mm. Det tycker jag verkligen. Mm. Alltså, jag tyckte det var mer folk än vanligt. Alltså, det var ju supermycket folk just för 50-årsjubileum. Men det var en asbra prisutdelning. Jättefint. Ska vi nämna, det skedde en fadäs i början.
Ja, nämnde du.
Okej, så. Det här är ju en fråga som... Vad jag vet så är det Sofia Olsson och Sen är den enda som jag har sett i vår bransch som har lyft den. Ja. Det vill säga mikrofonproblemet. Ja. Mikroproblemet i vår bransch eller i så här, världen typ.
Ja.
Okej, okay, så här. Mickar, myggor som man ska ha på scen och i tv-studior och soffor. De är liksom inte gjorda för kvinnor. Alltså de är dels så om man har en sån här Britney-mick liksom, så kan man inte ha örhängen för de liksom slår mot micken. Och sen också ska man ju fästa så här, om man har en mygga ska man fästa liksom en del i byxlinningen.
Det går bra om du har liksom byxor och tröja på dig, men har du klänning så är det jättekonstigt. Då får du liksom försöka skapa dig någon slags midja.
Ja, men precis. Och så här, ja, men på en sån här tillställning så har ju de flesta kvinnor har klänning.
Ja.
Och även Anna Hedenmo hade klänning på scen. Hon, så här, första typ tre minuterna när hon håller liksom öppningsmonologen så är ljudet sprakar ju utav bara helvete. Och det kommer upp, det smyger in en så här ung kille som är ljudtekniker så här bakom henne och försöker kommunicera till henne att så här, det knas med din mick typ. Och då måste ju han alltså gå under hennes långklänning.
Ja, det är det här med handen, ja.
Liksom längs hennes kropp,
ja.
Och typ så här avlägsna... tror jag att det var.
Ja.
Liksom den micken också till tiden ny.
Ja.
Och det blev ju liksom... Ja, men det var ju roligt.
Det är liksom på väg mot gynekologisk undersökning.
Ja, men typ. Ja. Och det blev ju fnissigt och det var liksom tumult och hej och hås här. Och sånt hände ju. Men det fick ju mig tänka på det. Att så här, det som Sofia skrev att så här, oj, det är verkligen alltså... man har en ju liksom en trosan.
Ja. Ja. Jag brukar skoja om det här när jag föreläser och modererar och sitter i paneler, att jag alltid vill ha handmicken. Därför att mitt huvud är för litet. Haha, jättekul, men inte min hjärna. Men mitt huvud är faktiskt för litet för de här man klämmer åt. Alltså de ramlar ner och då får man sig nervös och obekväm. Och helt enkelt mindre kompetent. Inte minst när det är liksom män i panelen. Att jag sitter där och den hänger liksom snett. För att de är ofta utformade efter manliga huvuden. Så att jag lyfter ofta som en feministisk fråga. Att man borde anpassa teknisk utrustningen efter både kvinnors anatomi och klädsel. Ja. Så därför är en branch out för AB-podd. Ja. Kontakta oss om ni sitter nu och är tekniker på något sätt.
Vi utvecklar den första feministiska micken.
Ja, om ett år är vi med där. Ja.
Nej, men det var,
branschens förnyare nästa år kanske.
Alltså, ja.
Mm. Typ. Faktiskt.
Vi måste avrunda nu.
Mm.
För att det är dags för middag.
Mm.
Jag lägger ut den här. ASAP.
Mm.
Så ses vi typ nästa vecka. Hoppas jag. Och poddar igen om, om liksom snackisen i branschen. Det har hänt en hel del.
Det har det, det har det.
Vi ska inte ta det nu.
Nej.
Det här var en specialare. Tack Lisa.
Tack Margret.
Tack för att du lyssnar på oss. Och tagga AB-podd om du har ris, ros, frågor och sådär. Och vi hörs. Hej då.
Ciao.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.